Välkommen till Lassgård podcast med Hanne och David.
Hur har ni jobbat med just bonusfamiljer?
Vi har jobbat med det 10 år. Levt tillsammans i 12. Och det var ju just att...
Det var nära att det bara blev 2 år.
Ja. För att just det här, allt det som vi sa, att man bara, det här kunde vi inte räkna ut att det skulle vara så här svårt. Men både Tumba och jag har ju levt i kärnfamiljer tidigare.
Mm.
Och träffas och blir då en bonusfamilj med allt vad det innebar. Och jag hade jobbat med liksom familjer och bonusfamiljer och barn i 10 år innan. Och jobbat som familjebehandlare och liksom socialsekreterare och massa så här socialt arbete. Så tänkte väl kanske lite att jag använde det där med relationer. Teoretiskt så kan jag ju det och har erfarenhet. Men det blev verkligen en chock.
Det var så.
Ja, gud ja.
Först och främst vill vi välkomna Stina och Thomas till vår podcast Lassgård.
Stina och Thomas från familjeträd.
Precis, våra gamla grannar.
Exakt. Verklighetens Ann Petrén och Johan Ulveson från familjen.
Precis, de är det. Jag har ju träffat Ulveson på riktigt.
Ja, jag
har inte träffat sig med två.
Håller vi måttet?
Jag vet inte om jag vill bli jämförd.
Ni är mycket trevliga.
Ni arbetar med bonusfamiljer bland annat.
Yes, det gör vi.
Och vi har varit besatta av tv-serien Bonusfamiljen.
Väldigt länge.
På SVT. Och sen upptäckte vi att vi bodde grannar i Sverige. Med Sveriges främsta bonusfamiljsterapeuter.
Mm.
Det var snällt sagt.
Ja.
Det är det. Och de enda egentligen. För de är bonusfamiljer som är certifierade dessutom. Nu. Det är så.
Ja. Vad vi vet är det nu det.
Ja, precis. Ja.
Men välkomna till vår podcast.
Tack så mycket.
Välkomna.
Vad kul att vara här.
Ja, superkul. Och vi har ju lite så här. För att börja lite så är det så att jag har varit väldigt intresserad av bonusfamiljen. Väldigt mycket.
Det är konstigt,
det är lite märkligt, men det är lite också för att vi har ju han har sagt till mig här innan på att jag måste tänka på vad jag säger, men vi har ju familjemedlemmar som lever, eller vi har syskon. Det kan jag säga, vi har syskon som lever i bonus, vad säger man, bonusfamiljs, vad säger man,
konstellation.
Och vi tycker också märkligt nog att det även påverkar oss som inte lever i bonus.
På vilket sätt?
Berätta.
Nej, men du har ju över 10 års erfarenhet av det här, David. Nej, men det påverkar ju på ett sätt att, om vi tar exempel nu närmar vi oss julen. Och den börjar ju oftast planeras i sommar, under sommaren hos bonusfamiljen, eller? Vad ska ni göra?
Ja, exakt.
Nej, och som, nu låter det liksom gammalmodigt, som kärnfamilj, så kanske man vill vara lite fri och man vet inte riktigt och sådär. Så bokar man upp sig, eller att man håller sig själv lite på standby. För att de som är bonusfamilj inte
de har ju någon rätt, men de har ju någon form av rättighet att de ska bestämma det här för oss, tycker jag.
Ja.
Lite så.
Ja, ja, för det är så många andra som också ska vara med i ekvationen. Så det är liksom inte bara par och barn, liksom, utan då är det ex-partners och ex-partners ex.
Precis.
Så det är många som påverkas av det.
Jag tycker det är en ganska fin hållning egentligen av de som finns också runt bonusfamiljen. Att man faktiskt förstår att det tar längre tid, det är flera inblandade, det är liksom flera personer som ska tycka och tänka och som kommer att påverka inte bara bonusfamiljen utan hela släkter, precis som ni inne. Och det är väl jättefint, tänker jag, att man kan ta hänsyn till det. Och Sen vet vi att julen är ju, det är ju den högtiden där man inte vill ta hänsyn, utan man vill göra precis som vi har gjort i alla år.
Ja, exakt.
Precis.
Exakt.
Och det är också, min fråga är, vad möter ni? Är ni liksom, i de klientmötena ni har, vad är det vanligaste inför julen? Vad är problematiken, dilemman?
Ett dilemma är ju lite det ni beskriver, att någonstans att man ska få ihop julafton. Och så alla de här känslorna som är kring den dagen, och ja, men det är inte mitt år i år att ha på julafton, och så är det, har man inte bestämt innan hur det ska se ut, så för varje jul blir det en diskussion, hur kommer den här julen se ut, vem ska ha barnen, och för julen är en sån där man vill ha barnen, nyårsafton är kanske en sån dag som man, ja, men då kanske man vill umgås med vänner och så, men julafton är en alldeles speciell dag. Mm. Och då kan det bli, det är flera stycken som säger, jag får ont i magen, jag får ångest, jag är jätteledsen, för att man får inte ihop den dagen, och för att det är så många också som påverkar och påverkas av hur det ser ut.
Mm. Sen tänker jag en annan sak kan ju vara att om det är en person som har biologiska barn, den har ett ex och de har en tradition av att fira julen tillsammans. Mm. Alltså det bara är så. Och sen så kommer det in en ny partner och som tycker att aldrig i livet att jag kommer sitta med ditt ex en jul och fira den dagen.
Det kan man väl
förstå. Det är klart att det här kan ju skapa en jäkla konflikt. Man vill fira julen tillsammans samtidigt som det är någon som ska bryta en tradition. Och så finns det barn inblandade som förväntar sig att föräldrarna ska fira julen tillsammans. Och sen så finns det en ny partner då som har sin åsikt. Den frågan kan ju bli ganska så laddad.
Vad gör man då? Vad
är era liksom praktiska...
Det som man kan tänka är ju att någonstans, om det är viktigt, om man har den här traditionen, om man har bestämt att den traditionen ska finnas, då kan man ju antingen fira jul en annan dag tillsammans. Mm. Och sen är man inbjuden, så får man bestämma, känner jag mig bekväm med att vara i den liksom traditionen som har funnits tidigare. Och gör jag inte det, så kan man ju fira jul på ett annat sätt. Mm. Så att det inte blir att man måste göra som det alltid har varit, och att man ska vara en del av de traditionerna, för det är inte alltid det är bekvämt. Det ska jag kanske sitta med min nya partners ex och dens släkt. Kanske inte alls är, för det behöver också vara en del av den historien. Och då kan man ju antingen bestämma sig för att antingen gör vi nya traditioner och bryter de gamla, eller så firar vi julen en annan dag.
Okej, okay. Men jag tänker nu, det måste vara rätt svårt. Hur kommer två skilda föräldrar som kanske inte alltid tycker om varandra överens om den lösningen?
Nej. Och det är där som ofta utmaningarna kommer, när man inte har liksom ett samarbete. Det är då konflikterna också kommer. Det är min tur att ha jul. Och då kan det vara att man har varannan. Eller att ibland får barnet delas. Eller då att man är på julafton på förmiddagen hos den ena föräldern, på eftermiddagen hos den andra. Så det finns 1000 lösningar som man har. Många som inte är så bra för barnets skull.
Okay. Det som kan hända också, som är ganska vanligt, är ju att man som vuxen också ser till sina egna behov och inte barns behov. Mm. Det kan ju vara barn som faktiskt vill välja att vara hos sin mamma varje jul eller hos sin pappa varje jul. Men att det är klart att man som vuxen vill vara med sina barn. Men det här är en dag på 365. Och ibland så kanske man behöver att stå tillbaka lite grann utifrån sina egna behov och kanske lyssna mera på barnen och vad de önskar egentligen. Och det är svårt. Det är oerhört svårt.
Jag tycker det är jättesvårt, för min syster lever ju i en bonusfamilj, träffat en partner utan med som hade barn sedan innan. Och ganska tidigt så fick jag frågan, så vi har kört varannan hos våra familjer. Kan ni tänka er att byta? Och så tänker man själv, ska jag byta nu? Du då drar jag någonstans upp det för oss. Vi har också, du har också en syster som är i bonusfamiljen. Där har varit. Och jag förstår ju dem. För de har jättemånga personer som de måste synka med. Och då måste de byta. Och det är ett system. Så nu är jag en person som aldrig träffat de här andra människorna. Men på något sätt ska vara med i den här diskussionen. Mm. Och det är jätte helt ny situation för en själv. Man är vuxen och har barn. Jaha, jo det är klart. Jag kanske ska byta då. Ska jag gå till dig? Ja, nu vill den byta.
Mm. Ja, då blir jag sur.
Ja, så blir sur. Ska du kolla det med din familj? Och så är det liksom hur många led som helst.
Precis.
Och det som någon kommer att hamna i det här är ju en lojalitetskonflikt. Var ska jag ta surheten någonstans? Ska jag ta den där eller ska jag ta den där? För det är alltid någon som blir sur när man hamnar i den här typen av konflikter. Och så står någon mitt emellan och ska någonstans ta ett beslut som man vet att man gör någon annan sur eller ledsen eller vad det nu kan vara. Och det är också en svår situation, för vi vill inte göra varandra ledsna. Vi vill ju att alla ska må bra. Men det är oftast är det ju, det hör till bonusfamiljen att man hamnar mitt emellan människor i relationer som man tycker om. Men du får ändå gå in och ta någon smäll någonstans beroende på vilket val du gör. Och julen är ju, precis som du beskriver, Anna, det kan man verkligen hamna i just den här lojalitetskonflikten. Men det blir...
Sin ursprungsfamilj också. Att, liksom att, ja, men min syster, vi som alltid har firat jul. Nu ser våra familjesituationer olika ut och så ska vi göra val. Så vi kanske aldrig får fira jul igen.
Och frågan är om man kan göra likadant, eller tänka likadant där egentligen. Att då firar vi vår traditionella så kallad jul en annan dag.
Ja, precis.
Alltså att man inte är så, annars blir det så här, julafton är bara, det är klart. Om man tittar på traditioner så är det ju den dagen. Ja. Men att någonstans som vi lever idag får vi kanske börja tänka lite på ett litet annat sätt.
Och det här är ju processer som tar tid. Och ofta så handlar det kanske inte bara om julen, utan det här har föregått också andra konflikter som inte har med julen att göra, men som har med svårigheten att bo i en bonusfamilj. Och sen helt plötsligt så ska man hitta bra lösningar när julen kommer, vilket man kanske inte gör. Eller så kanske man hittar någonstans en lösning där, ja men det blir okej liksom, vi löser den här julen. Men sen efter julen så måste man fortsätta att jobba med det som har med vardagen att göra och som har med kanske julen att göra också. Att man jobbar vidare. För det är långa processer. Vi pratar om flera år för att ibland komma fram till, vad ska jag säga, en bra lösningar för att få bonusfamiljen att fungera. Och i det här fallet också få julen att fungera. Där det är ännu mera människor inblandade. Så det är inte quick fix, utan många år kan det ta innan man har jobbat igenom det här och man hittar liksom, och då pratar jag om bonusfamiljen, att man har hittat rätt där. Ja. Det är det vi fokuserar på. Ja.
Men där måste jag fråga er, för det du sa, bland annat Thomas, var det här att det inte bara är jul, utan det här är liksom en rad händelser år innan som liksom har föregått eller byggts upp, eller liksom traumatik från liksom bonusfamiljen från början. Men för oss som inte vet så mycket om liksom just när det kommer till den praktiska delen, hur jobbar ni med en bonusfamilj? Skulle ni kunna hjälpa oss och liksom ge oss en liten roadmap på en familj som, eller ett par ofta som hör av sig till er? Vad börjar den resan? Hur ser den ut och liksom vad är ert jobb där? Vad är det ni gör från det att ni tar in dem som kanske är lite skadade till att liksom flyga iväg från er? Förhoppningsvis har de flygit iväg från er. Men,
ja, men det första vi gör är ju att kartlägga hur ser familjekonstellationen ut. Vilka ingår i bonusfamiljen, vilka viktiga personer finns runt omkring. Vad är det för olika områden som man tycker är utmanande? Många gånger hamnar man ju i att gränssättning till exempel, att det är mycket konflikter där. Men då plockar vi bort det lite för att se vad finns det i relationerna som påverkar. För ofta handlar det ju om att det är i relationerna man tycker att det är jobbigt, eller att man tycker att ens partner, när barnen kommer så försvinner lite ens partners uppmärksamhet, eller ja, men att man tappar parrelationen. Och då hamnar man på att det har med gränserna att göra, och så börjar man liksom titta på det och så har man olika sätt att tänka kring gränser. Så vi gör en kartläggning för att se vilka människor finns i bonusfamiljen, vilka påverkar, vilka utmaningar har man. Och sen så jobbar vi med att hitta andra lösningar.
Jag skulle bara vilja säga här, för att komma in lite grann bara, för vi märker ju ganska ofta att där de krockar, och nu pratar vi om de vuxna, där de krockar handlar oftast om föräldraskapet.
Okay.
Det är det enda de inte har gemensamt.
Från början.
Mm.
Men det är där man krockar, och när Stina säger det här med gränser och uppfostran och sådana saker. Så ganska snabbt så drar vi ju dem bort ifrån det. Och titta mera på kommunikationsmönster, värdegrund,
känslomässigt bagage, vad har man med sig från sin uppväxt till exempel som påverkar i vuxenrelationen. För att det ser vi att eftersom det här i bonusfamiljen, det är komplicerade relationer och svåra relationer, eller kan vara svåra relationer, då behöver vi titta på vad det faktiskt som påverkar mer än det vi är i. För att vårt känslomässiga bagage påverkar jättemycket.
Men jag tänker, så, och då träffar ni bonusfamilj, det nya paret.
Ja.
Och någonstans är det ju, som ni säger, att det är så många människor runt omkring också. Men att stärka det paret, gör det liksom skillnad för alla andra som finns runt omkring? Eller vad är er erfarenhet?
Jag skulle vilja säga att det påverkar omgivningen oerhört mycket, för att om vuxenparet stärks, vi stärker viet, så blir det tydligare för omgivningen hur de ska förhålla sig till det här, alltså de vuxna. Mm. Och det vet vi att det är lättare att förhålla sig till en tydlighet, oavsett om man tycker om det eller inte tycker om det, så vet jag ändå vad de här personerna tycker eller tänker. Och då får man någonstans hantera det. Men om du träffar en person som är vilsen, så är det betydligt svårare för omgivningen att förhålla sig till. Om det är en person eller om viet är vilset i sig, så är det ju svårare att förhålla sig till det.
Mm. Men för jag känner igen väldigt mycket av, inte bara vår familj, människor man har träffat överlag, det här ni säger att det handlar mycket kanske om den andras barn. Ja, men den är inte så, och det barnet är så, och man letar symptom och så. Och det blir också väldigt sorgligt att det blir att barnen på något sätt blir en del av det här, en slags bärare.
Precis.
Av vuxenproblematiken.
Mm. Och de är ju ett symptom. Alltså, man får också tänka på att barnen kommer in, alltså för alla bonusfamiljer har ju haft en förlust på något sätt. En eller båda. Och barnen har också haft en förlust på ett sätt. Och att ibland går man lite vilse när man tänker att barnet är ofostrat, eller det är för att du är otydlig i gränserna, när det kanske egentligen handlar om en sorg. Eller det handlar om att en längtan efter, jag vill att mina föräldrar ska bli tillsammans, men barnet kan inte uttrycka det. Och så blir barnet symptombärare av någonting helt annat egentligen.
Men jag tänker också de här paren som kommer in till er, för vad jag förstått som Ponis vad du säger, så är det här egentligen en väldigt long term game, jag tänkte, men liksom det är en väldigt, det är nästan som träning. Man måste liksom underhålla hjärtmuskeln ut och springa liksom lite varje dag. Har paren liksom förstått det när de kommer till er, eller är det någonting som de liksom anpassas till efter ett tag, eller hur
Det är väldigt olika egentligen, men om man ska titta på de flesta paren, även om man har bott i liksom, eller vuxit upp i en bonusfamilj och så träffar man en partner när man är vuxen, så blir det lite av en chock egentligen. Ibland när man kommer in där det är så mycket som man kan inte riktigt räkna ut hur det ska vara. Och man vet inte hur man ska förhålla sig, man har inte den här kartan och kompassen. Och vet inte hur ska jag navigera i alla de här relationerna. Och det är många som säger också, men jag som har så lätt att skapa relation till barn. Och jag är jättelätt att skapa relationer överhuvudtaget. Och så kommer man in i en relation med någon man älskar. Och så finns det individer som inte vill ha en relation med. Och att då behöva hantera det och liksom hitta rätt i det utifrån att din partner har ju en annan känsla till sina barn. Och har en annan typ av relation. Och så står man där och liksom når inte riktigt fram och känner sig inte alltid inbjuden. Och det kan man inte räkna ut innan. Nej. Eller man har inte, för det finns ju inte, det finns ju knappt någon, det börjar mer och mer komma litteratur och man, alltså, bonusfamiljens tv-serien som ändå speglar mycket. Men för 10 år sedan fanns det ju knappt någonting alls. Nej. Sen har det ju utvecklats lite men inte så där jättemycket faktiskt.
Men jag vet inte om jag hoppar över någonting här, men jag frågar spontant, tänker på er, hur har ni jobbat med just bonusfamiljer?
Vi har jobbat med det 10 år. Mm. Levt tillsammans i 12. Och det var ju just att...
Det var nära att det bara blev 2 år.
Ja. För att just det här, allt det som vi sa, att man bara, det här kunde vi inte räkna ut att det skulle vara så här svårt. Men både Tumbas och jag har ju levt i kärnfamiljer tidigare. Mm. Och träffas och blir då en bonusfamilj med allt vad det innebar. Och jag hade jobbat med liksom familjer, bonusfamiljer och barn i 10 år innan. Och jobbat som familjebehandlare och liksom socialsekreterare och massa så här socialt arbete. Så tänkte väl kanske lite att jag använde det med relationer. Teoretiskt så kan jag ju det och har erfarenhet. Men det blev verkligen en chock.
Det var så.
Ja, gud ja.
Vad var det som var?
För mig blev ju chocken att Stina blev chockad.
Det lät som massa.
Jag fattar inte liksom problemen överhuvudtaget i början, så jag tänkte bara liksom att det var, när jag fattade ingenting.
Nej.
Och varför fattar du ingenting?
Men vad var det du inte förstod då? Vad var det du inte förstod?
Nej, att hon tyckte att det var jobbigt.
Ja,
okej.
Men hade du någon annan erfarenhet, någon tidigare erfarenhet?
Nej, verkligen inte. Men jag, alltså mitt utgångsläge var ju att jag fattar inte varför du ska lägga energi på att liksom reagera på det här sättet, släpp det liksom och gå vidare istället. Vad är det för några problem?
Ingen bra kommentar.
Vet, kvinnor är, du som är terapeut, men jag kan berätta ändå, vet, kvinnor är emotionella, vet du. Och män är lite mer så här att de kan skaka av sig saker och ting och vill framåt. Så jag tar inte betalt för det rådet.
Du kan få en hållning.
Exakt, på en hållning liksom.
Det finns ju också studier som säger att bonusmammor har det svårare än vad bonuspappor har.
Okej, vad intressant.
Och det tror jag, det handlar ju liksom om men naturen på något sätt. Att bli mamma och liksom någonstans när man blir mamma så är man också lite den som kanske ta på sig ansvar och hålla ihop familjen. Men man är lite projektledare och det. Och sen så kommer man in då i en bonusfamilj. Så har man ingen given roll längre.
Nej.
Utan då bara så, okej, vem är jag i den här bonusfamiljen? Och så går man vilse. Eller jag gjorde det och många har gjort det.
Okay.
Mm. Ja, och då tänker jag att då var du ändå förälder när du kom in. Du hade erfarenheten av att vara förälder och man är trygg i den rollen. För det finns ju också många som kommer in i en bonusfamilj och inte har barn.
Precis.
Och på något sätt får en familj och så ska man anpassa sig både liksom till att vara någon slags förälder men ändå inte.
Precis. Och där det kan finnas förväntningar på att man ska göra saker som en förälder gör. Liksom skjutsa till skola, förskola och praktiska saker, tvätta, städa och så. Men just det här, du är inte inkluderad i allting annat. Du är inte med och bestämmer liksom hur barnen ska komma och gå eller var man ska bo någonstans alltid för att det ska vara närhet. Så att en del är man med i men inte andra bitar.
Det, är liksom det hade jag inte klarat. Kontrollen. Du hade aldrig klarat det. Nej. Det är kontrollflink.
Ja. Det som är viktigt för er det är liksom att ta hand om vuxenrelationen.
Precis.
Det var väl där vi krockade mest egentligen, att vi kom också från två helt olika kulturer när det gällde att ha kontroll eller inte kontroll på till exempel när människor kom och gick i vårat hem. Och i det här fallet först och främst barnen men även andra personer egentligen. Där jag kan ju ha dörren vidöppen jämt. Det spelar ingen roll när det kommer hem folk till mig. Alltså, är jag tillgänglig så är jag tillgänglig, annars får de väl klara sig själva om de kommer in i mitt hus så att säga.
Han har bott i kollektiv, det har inte jag.
Härligt, det måste vi prata mer om.
Och där krockar vi ganska mycket så, öppna dörrar eller inte liksom så. Nu har vi halvöppet.
men jag måste bara fråga dig Stina, för jag blev intresserad av att du sa det att i början så tog du dina klienter, du tog dem väldigt nära in på dig emotionellt på något sätt. Hur lyckas du liksom ta dig ur det och börja se det mer utifrån sätt och inte ta till det? Jag vet inte, du kanske gör det fortfarande, men du måste ha haft något verktyg för det här om du har på med det så länge. När kom du till liksom att bli mer att du kunde ställa dig lite utanför det så att säga?
Ja, men jag tänker, det gick nog ändå hyfsat, alltså hjärtat är ju med såklart, men jag bär inte längre på samma sätt. Mm. Utan nu handlar det ju snarare om att hjälpa till så att personen kan bära sina egna känslor. Och sen har jag ju alltid haft handledning. För att det tänker jag, det är en viktig del när man jobbar med människor och framförallt jag har ju inte kollegor, ja Thomas har jag ju, men annars så kan det vara så att man har handledning i kollegiet och att man där kan liksom någonstans vänta, nu gick jag känslomässigt in i det här och man kan bolla det, men då har jag ju gått i handledning för att kunna ibland separera mina känslor gentemot någon annan, så att inte bära.
Men sen kan det ju vara jättesvårt ibland, vi har ju suttit med tårarna i ögonen i vissa samtal där man har oerhört svårt att stå emot det som kommer och att det slår an en sträng hos den själv rent känslomässigt. Det kan förekomma, det är inte så ofta men det kan faktiskt förekomma och där man verkligen får svälja ett par gånger för att komma vidare i samtalet. Så.
Alltså, vi är ju också människor och som sagt hjärtat ska ju vara med. Men att separera och vara noga med vilka, är det här mina känslor eller är det den andras känslor? För att det är ju ingen egen terapi man sitter i samtal. Alltså, jo, kunden gör ju det, men det ska inte vara min egen terapi. Utan där är det ju viktigt att separera. Men ändå har hjärtat med.
Ja, och hur funkar det mellan dig och Thomas, tänker jag? Hur rent liksom, den verkliga världen, när ni sitter färdigt i den här sessionen, liksom, fortsätter ni att prata om det här länge eller har ni någon sån här att nu stänger vi av, nu pratar vi inte mer, alltså hur liksom, privatliv, jobb, hur funkar det liksom?
Men jag tycker faktiskt att vi är rätt duktiga på det, men det kan också ha mentalt för att vi går ifrån ett hus in till vårt bostadshus.
Mm. Absolut.
Vi går liksom ifrån vår arbetsplats in i vårt bostadshus.
Mm.
Och är det liksom någonting så här som händer så tar vi det innan vi lämnar liksom arbetsplatsen. För att annars så, det finns ju en risk annars att man går in i det och så blir man kollegor mer än man faktiskt är ett par.
Exakt.
Vi har hamnat där någon gång och då har vi liksom så här, nu behöver vi liksom släppa det här för att
ja, men, nu är vi för mycket. Men vi behöver ju prata om vårt samarbete. Och vi har ju tecken till exempel som vi har när man vill komma in och så vidare. Och det är...
Kan du visa mig ett tecken?
Nej.
Exakt.
Jag har gjort det två gånger nu, Kristina.
Jaha, snyggt. Då ska jag spela upp där i slow motion.
Jag har inte.
Ja, men vårat samarbete är ju viktigt för att det ska bli ett så bra samtal som möjligt. Och ibland så är vi väldigt nöjda med samarbetet och ibland så är vi mindre nöjda. Av lite olika anledningar sådär. Men det är ju en konst och det tar tid också tycker jag. Det har tagit tid att också få till ett bra samarbete. Just det här med man kanske har en tråd som man vill fortsätta och gräva lite grann i och gå lite djupare in i. Och man har liksom för sig själv en tanke omkring när jag ställer de här frågorna så vill jag fortsätta. Och så att inte Stina kommer in eller jag kommer in och stör den tanken. Så det gäller liksom att man har lite fingertoppkänsla också. Och verkligen lyssnar på sin par, en samtalspartner i de här samtalen. För det kan vara ganska frustrerande när man är på väg in och man märker att man får ett genombrott kanske hos någon av dem som vi träffar. Där det har varit svårt att få ett genombrott och så märker man att man är på väg in där. Och då vill man inte bli störd i den processen utan då vill man kunna fortsätta. Och så där. Så att det, ja. Men det har tagit lite tid så. Mm.
Men vilka olika typer av behandlingsformer eller former erbjuder ni och gör för bonusfamiljen?
Samtal eller?
Ja, precis. Samtal.
Hur ser meny ut liksom?
Ja, men...
Meny, ja. Ja. Men, jo, men då har jag enskilda samtal och parsamtal och familjesamtal som jag. Sen har vi ju det vi kallar weekendterapi där man kommer på fredagen och stannar till på söndagen när vi jobbar intensivt. Sen har vi ju så här, mer workshops styrt där man har en endagars där man tittar på, man jobbar i grupp men man utgår från sitt eget. Och sen så jobbar vi med föreläsningar.
Och att vi har två stycken anställda också som är specialiserade. En är specialiserad mot ungdomar och NPF. Och den andra är, skulle vi kunna säga, är specialiserad mot alienation, föräldraalienation.
Och det är, vad exakt är det med någon som inte...
En förälder försöker påverka barnet till att tycka illa om den andra föräldern.
Okej.
Okay. Förenklat.
Att man tar avstånd.
Mm. Det kan man känna igen i min familj, eller hur? Nämn inga namn.
Men det är en komplicerad, för att föräldern har inte gjort någonting som är fel egentligen, medan den andra påverkar barnet så att den inte vill ha kontakt. Så att barnet börjar tro att den andra föräldern har gjort någonting som är fel.
Riktigt psykologiskt.
Ja.
Och så kan hända i en separation. Så. Och det här är väl...
Det är lite som du vet vem. Och han. Jag säljer på mig kurser.
Ja. Sen utbildar vi ju förskolor och skolor, personalen, för att förstå vad är det barnen kan bära med sig om man lever i separerade familjer och bonusfamiljer. Ja. Så vi har liksom en liten meny.
Verkligen, verkligen. Vad är populärast då? Om man får uttrycka sig så. Vad är det som är...
Vi ser ju att innan var enskilda samtal var det liksom, man nu ska säga, huvud. Men det har blivit mer och mer parsamtal. Och sen så ser vi att det här med föreläsningar och intresset för professionella börjar öka. Inte tillräckligt, vi vill att det ska öka väldigt mycket mer. Men parsamtalen är väl det som är.
Okej. Och det går även att göra online, eller är det online också?
Vi jobbar mer online än vi jobbar fysiskt.
Okej.
Okay. Och där kom ju pandemin väldigt lägligt, för alla är vana vid att koppla upp sig idag. Så att det känns naturligt att faktiskt ha samtal på det sättet.
Det är lättare också, för det är inte alla som bor, det finns ju många bonusfamiljer som bor utanför Ystad.
Det finns man skulle kunna säga att storstäderna är de som vi har allra mest ifrån. Stockholm och Göteborg. Ja. Och ännu högre upp.
Okej.
Okay. Så Man blir väl inte, vad är det de säger, man blir inte skomakare i sin egen stad eller vad
det är. Skulle vara glad för att du inte blir skomakare. Men det är just det man säger, man blir inte profet i sin egen hemstad.
Ja, precis, så var det. Ja.
Det är nästan som skomakare. Men det
är... Same, same.
Exakt, det är faktiskt samma sak. Sen lite så har du någonting här.
Och det är ju dina frågor. David har ju ett stort batteri. Du har ju mycket erfarenhet av.
Jag har ju mycket erfarenhet av. Nej, men först vill jag bara få reda på, om ni inte sa det, just där också att ni vill börja satsa på det här med att utbilda andra att kunna liksom ta hand om era kunskaper och i sin tur lära ut. Vill ni berätta lite om det?
Mm. Vi har ju ett föräldrastödsprogram som är riktat, där vi utbildar kursledare som i sin tur håller grupper för bonusfamiljer. Och då är det ett material från USA som heter, det heter Active Parenting for Step Families original. Men vårt heter Aktivt ledarskap för bonusfamiljer. Mm. Så att, det har vi ensamrätten till i Sverige och har översatt materialet och gjort om det lite mer till att passa svenska förhållanden. Mm. Det är det enda i Sverige som finns som är riktat till bonusfamiljer när det gäller föräldrastöd. Okay. Så att det är det som är en del av. Sen vill vi kompetensutveckla, alltså ha en kompetensutveckling och för att man ska kunna möta bonusfamiljer i olika verksamheter utifrån. Det vi vet, att man ibland missar. Man kanske går in i det här spåret med gränssättning till exempel. Och så börjar man jobba med det. Och så, det är ju flera föräldrar och bonusföräldrar som har sagt att man får råd som inte gynnar dem. Och då tänker vi att då finns det ett, liksom ett tomrum att fylla. Mm. När det gäller kompetensutveckling.
Mm. Och det handlar ju också mycket om att varje kommun har ju ett, jag tror att det är en skyldighet att kunna erbjuda familjestöd och då tänker vi kärnfamiljen. Det är det som är normen idag och kommer vara ett tag till, tyvärr. Och det är två juridiska personer som finns i familjen. Båda har lika mycket ansvar för barn och så vidare och så vidare. En bonusfamilj. Det finns en person som inte har ett juridiskt ansvar. Och som inte har så mycket rättigheter, kanske inte så mycket skyldigheter heller, utan som är marginaliserad. Och det är klart att det här är också en problematik som är, eller kan vara svårare att hantera när man söker hjälp på grund av att utgångsläget är kärnfamiljen. Mm. Ja, och jag tror att det har mycket med traditioner att göra och det juridiska så att säga. Att där ska det finnas hjälp. Mm. Men för bonusfamiljer, det är liksom, det finns ingen lagstadgning omkring bonusfamiljen att de ska ha lika mycket hjälp som någon annan familj.
Ja, man tänker både inom socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. När barnet är aktuell antingen inom socialtjänsten eller BUP så har vi hört så många gånger att bonusföräldern är inte med för att just det här att den är inte juridisk. Eller den är inte biologisk, det är inte en biologisk förälder. Men den träffar barnet lika mycket och ibland mer än den ena föräldern i alla fall. Men man är inte med i någon utredning eller behandling. Och det tänker jag, det behöver vi faktiskt göra någonting åt.
Verkligen.
Det påverkar ju barnet, positivt eller negativt.
Mm. Ja. Men när skulle ni säga, för när jag växte upp, då var det ju många som hade skilda föräldrar. Och så bodde de, men många bodde kanske varannan helg med sin pappa. Men man pratade ju aldrig om pappas nya fru eller sådär. När börjar man prata bonusfamilj och bonusförälder och...
Ja, men om vi tittar 10 år tillbaka, då pratar man ju styrföräldrar.
Mm.
För att det är ju egentligen ett jättegammalt begrepp, men om man tittar liksom på flera generationer tillbaka så handlar ju styrföräldern om att man blev tillsammans med någon som där mamman eller pappan hade dött. Så ser det ju inte ut längre, utan nu väljer vi ju också att gå in i en bonusfamilj. Men själva styrföräldrar har ju funnits i många år. Jag tänker att det finns ju en...
I sagans värld finns det ju tidigt.
Precis. Men tittar vi på 10 år tillbaka, 10-12, då använde man ju inte bonusföräldrar som ett begrepp. Då var det styrföräldrar. Så att det har ju kommit de senaste kanske mer och mer, 7-8 kanske, 7-8 åren.
Det är mer positivt klingande att man är en bonus. Yeah. I ett barns liv.
Det pratas ju mer om det och det görs filmer och tv-serier. Ja. Tittar man också på de här frågespalterna i kvällstidningar, så titt som tätt så kommer det upp frågor omkring bonusfamiljen. Mm. Så att det blir ju mer och mer accepterat att lyfta fram bonusfamiljen än vad det har varit förut. Och vi vet ju samtidigt att det finns mycket myter omkring den elaka styrmodern. Och det tar tid att få myter att försvinna eller förändras, i varje fall utifrån vad vi har vuxit upp med och så vidare.
Sen tycker en del just bonusfamiljsbegreppet att det kan vara lite provocerande, eller det finns en förväntan i ordet, precis som du sa, att det är någonting. Det är någonting som är positivt. Ja. Och är det så att man kanske kommer in i en relation och så känns det inte positivt. Och så ska man, okej, hur ska jag då, vad ska jag då kalla mig? Eller vad ska jag säga om någon frågar? Mm. Så att ibland säger vi ombildad familj eller ny familj. Det kan man ju säga för själva liksom begrepp. Men när det gäller liksom individen så kan man ju inte, ombildad förälder så är man ju inte, eller ny förälder så är man ju inte heller. Så att det finns inget riktigt bra begrepp. Nej. Om man skulle ha ett så här neutralt. För styrföräldrar är ju också, det är ju negativt laddat.
Ja, precis.
Sen tror jag också att det finns en tradition av i Sverige att man inte ska söka hjälp. Utan att man ska bita ihop och klara det själv.
Absolut.
Vi ser ju i USA att där det nästan är lite kult att söka hjälp. Det liksom, där söker man hjälp, och där har man ju kommit längre också när det gäller forskning, när det gäller litteratur, när det gäller att prata om bonusfamiljen än vad man har i Sverige. Och jag tror också att det har lite grann med traditioner att göra. Just det här, du ska sköta det här inom hemmets fyra väggar, bit ihop och klara av det här. Liksom, så. Och det tror jag också håller på att förändras, synen på det, och kanske också synen på att faktiskt prata om det som man tycker är svårt. Mm. Kanske med vänner, andra som lever i bonusfamiljer, eller att man söker hjälp.
Mm. Det tycker jag gäller alla familjer också.
Så söker hjälp innan man lämnar en bonusfamilj, kan man ju söka hjälp.
Ja, precis. Det låter klokt.
Jo, men det är inte enkelt, men att fira jul med sin familj, ursprungsfamilj, fast inte en bonusfamilj, det är inte helt okomplicerat heller.
Nej, det kan finnas jättemycket förväntningar där också på hur det ska vara.
Precis.
Jag menar, du vill alltid fira med din familj, och jag vill ju, du vill aldrig fira med min familj, alltså.
Vi blir ju aldrig varannan.
Jag blir alltid så här lurad på 2-3.
Har ni någonting som ni vill ta upp här?
Ja, vi hörde, jag ska bara trycka på stopp här. Det är en massa här inre demoner som vi ska ta upp.
Det är därför vi är här nu.
Ja, precis. Ibland är det faktiskt skönt.
Ja. Du använde ett ord förut. Du sa förväntningar. Förväntningar är ju någonting som kan ställa till det hela tiden. Oavsett vad det handlar om så har vi förväntningar på vad som vi vill ska hända. Vi har förväntningar på partners, vi har förväntningar på barn, hur det ska funka. Och har man svårt att närma sig, att prata om mina egna förväntningar och min partners förväntningar, då har man en ganska lång resa som man måste igenom. För du måste in i de diskussionerna för att komma vidare. Mm. För de ligger som ett lock, de här förväntningarna. Och har vi också en tendens till att när förväntningarna inte infrias, att vi då blir sura eller tysta eller arga, ja, då är du inne i de här looparna som man hamnar i en bonusfamilj.
Stina och Thomas, familjeträdet, tack för en fantastisk podd.
Tack för att ni vill vara med.
Ja, tack för att ni åker stup med oss här i en timme och 2 minuter.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Vad kul att vara med.
Ja, riktigt. Ja. Jag väntar, det är nästan så jag går och väntar på att när ska den stora massan resa sig mot det här som händer. Liksom. Mm. Jag har sprungit nu 70-talet och demonstrationer och hela det paketet som var liksom, när jag var tonåring. Sådär. Jag kan nästan liksom, det måste hända någonting snart där vi börjar protestera ordentligt mot det här med att man börjar begränsa journalister. Alltså, man smyger in de här lagförändringarna som gör att demokratin den monteras ner i små, små steg. Yttrandefriheten börjar liksom monteras ner och så vidare och så vidare. Det är riktigt jävla otäckt faktiskt.
Ja, det är det.